Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden. Vi som gör podden idag är jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig har jag Ulf Pettersson, också analytiker på Dagens Industri. Välkommen Uffe.
Tack ska du ha, Johan.
Och vi ska säga det att det är strax före lunch här på fredagen den 26 mars. Så att ni vet vad vi vet. Och jag tänkte att idag ska vi prata om bland annat Volvo, halvledarbristen, lite MTG. Och även slänga in lite spackar och börsnoteringar. Men det kommer lite senare i programmet. Jag tänkte vi skulle börja med veckans viktigaste makrohändelser. Därför tidigare i veckan fick vi in rätt starka PMI-siffror, det vill säga inköpschefsindex. Och nu på fredagen får vi in här en stark IFO-siffra som de mäter klimatet i näringslivet i Tyskland. Och om vi börjar med den här euroområdet sammanvägda inköpschefsindex så steg det då till 52,5 i mars. Och det där var mer än väntat och ni som har koll på det här vet att när det är över 50 så tyder det på expansion i ekonomin. Och det är framförallt industri-PMI då som är riktigt starkt. Och även i IFO-index så är det tillverkningsindustrin som utmärker sig. Vi hade de högsta förväntningarna i IFO-index sedan november 2010. Så att det är ju bra tecken för återhämtningen i ekonomin. Eller vad säger du för?
Jo, så är det. Sen så tror jag att man ska ta liksom de här siffrorna och att det är med decimaler med en liten nypa salt. Det har varit ganska svårt år så att säga. Nu ska man då jämföra liksom med mars 2020 som var det värsta i mannaminne då, men när vi hade liksom pandemin grasserande som mest och så där. Så jag tror att man ska nog titta på riktningen snarare än kanske nivån där, men det är ju positiva siffror. De kan förväntas fortsätta vara positiva i takt med att vaccinet börjar bita då, även om det går långsamt framförallt i Europa, så ska det bli bättre. Och sen så har vi dessa enorma stödpaket då som dessutom har utökats från USA. Så vad det gäller på makrofronten så ser det ut som att vi kommer ta igen mer än hela nedgången vi hade 2020 och kommer bli ett riktigt bra år. I USA pratar man ju om det bästa året sen det är väl tidigt 80-tal eller något sånt där som vi har framför oss.
Ja, men precis. Och det är ju en noterbar skillnad mellan just EU och USA då i tillväxtförväntningar för 2021. Och det har ju att göra med lite nästa händelse här, det här vaccinbråket då mellan EU och på andra sidan. Man kan väl säga att det är Storbritannien tillsammans med USA. Och nu igår kväll, då, torsdagskväll, så avslutades ju toppmöte med EU och även Storbritannien och amerikanska presidenten Joe Biden närvarade. Verkade ändå vara ganska liksom försonande tongångar om man jämför med hur det har låtit inför. Men EU-länder kommer ju liksom få nya möjligheter att införa exportrestriktioner mot av vaccin då, till utanför unionen. Och som alla vet så ligger ju Europa långt efter när det gäller vaccineringen här. Och uppenbara risken med såna här exportrestriktioner och det är ju att det eskalerar, att det blir ett handelskrig och att till slut vinner in ingen. För vi vet ju att i vår moderna värld så är de här försörjningskedjorna, de är så komplexa och globala att alla kan ställa till det för alla lite. Och risken är ju då att det här eskalerar. Men som jag tolkade ganska ändå försonade tongångar mellan EU och till exempel Storbritannien som enades som ett gemensamt uttalande där de sa att ja, men nu ska vi försöka lösa det här. Och sen ska man väl inte sticka under stolen med att det framstår, EU har ju i vanlig ordning förlorat PR-kriget eftersom det framstår som att det är EU som är liksom boven i dramat här, om vi får uttrycka oss så. Men faktum är ju att det är ju EU som exporterar vaccin medan USA till exempel har exportförbud på sina vaccin. Storbritannien har ju skrivit ett avtal med AstraZeneca som ger dem förtur. framför EU. Och då kan man säga att det var ju smart av dem, medan då EU har varit, vi får säga, lite mer naiva och skrivit ett sämre kontrakt där man antog att ja, men om det går åt skogen så delar vi alla på bördan här. Och där var man ju naiva, den berömda sägningen. Så vi får väl se vad det här tar vägen, men det är ju av yttersta vikt för EU att vaccineringen kommer igång, för att vi ser ju vilken våt filt det är över återhämtningen i Europa, eller hur?
Ja, och det är ju liksom, vi har ju en tredje pandemivåg, och går man till Sverige så säger ju läkarvetenskapen nu att det här som vi är inne i just nu är ju liksom problematiskt på riktigt, för det är ju den brittiska varianten som verkar vara dessutom mer smittsam än vår första version och andra versioner och sådär. Så det är klart att vi måste få till det där. Men hur funkar det? Att det inte har funkat för EU står väl klart då, men hur funkar det mellan länderna i EU? Finns det någon osämja där, så att säga, som du har sett att en del länder har kommit mycket längre med vaccinationen än vad andra har gjort, eller får man sin beskärda del av vaccinet, eller hur, ja, men hur är det där?
Ja, men man fördelar ju de här doserna då pro rata, men visst, man har ju valt olika strategier i olika länder där vissa valde att ge ut alla doser de fick på en gång och inte spara någonting, utan räkna med att vi får in de här doserna i ett senare skede. Och man har också kanske valt olika strategier när det gäller den här tiden då mellan dos 1 och dos 2. Det är ju en anledning till exempel Storbritannien, nu är Storbritannien inte i EU, men där har man ju till exempel valt att förlänga dosen mellan eller tiden mellan dos 1 och dos 2. Och då säger det sig själv, då har man mer dos 1 sprutor att ge ut till en större del av befolkningen. Och där får vi se om Sverige byter fot. För vi har ju varit väldigt sådär, ja, men om du får en spruta, då ska vi ha en spruta som ligger i lager till dig och väntar på dig. Så att du får den då efter 21 dagar då, alltså, till exempel, som man ska få den om man får BioNTech eller Pfizer-vaccinet då. Så att, och där finns det ju lite utrymme att jobba. Sen har vi ju också den här problematiken med stoppet av AstraZeneca-vaccinet. Som Sverige då hävde igår, och man rekommenderade nu till 65-plussare. Det har varit lite knepigt det där rapporteringen kring det, eftersom det har ju stått varit rapportering om blodproppar, och det stämmer ju till viss del att det har varit en sån grej man har oroat för. Nu konstaterade man ju förra veckan här, EMA då, Europeiska läkemedelsmyndigheten, att blodproppar i sig är inget liksom problem. Framförallt eftersom vaccinet har skyddat mot covid, som ökar risken för sådana här blodproppar. Det man är orolig för, det är liksom en sällsynt liksom koagulationsrubbningar. Alltså det är en kombination av blödningar och proppar som framförallt är koncentrerat i hjärnan. Och det är det man är orolig för nu. Och där har man inte riktigt kunnat liksom reda ut kopplingen, om det finns en koppling mellan vaccin och de här incidenterna som man ser.
Just det.
Där kommer man ju fortsätta titta. Men det man har sett är att det kanske är mer i yngre, och det är därför man rekommenderar det här till äldre. Och äldre har ju en annan riskbild när det gäller covid-19. Liksom. Så att...
Just det. Och det är ju tvärtom, för du kan ju det här med vaccin mycket, mycket bättre än mig, för du har följt det här, du har varit vår man i vaccinvärlden kan man väl säga, men var det inte tvärtom? Så jag kommer ihåg det att AstraZeneca fick först en restriktion att man inte skulle ta det som äldre, och nu är det bara äldre som ska ta det.
Eller? Ja, men precis. Det är inte lätt att hänga med liksom. Jag förstår det.
Liksom, det blev helt tvärtom liksom. Ytterst märkligt. Ja. Nästan så att man börjar bli lite, ska vi säga, skeptisk till vetenskapen.
Ja, sen jag tycker att man ska ge Folkhälsomyndigheten här en eloge, för jag tycker de har gjort helt rätt i den här frågan. Det är en unpopular opinion, men jag tycker att de har landat helt rätt. Och anledningen till att man stoppade det, alltså många som har varit kritiska till att man stoppar vaccineringen, är så här att, ja men om vi stoppar vaccineringen då blir så här många smittade och då dör x personer, vilket är helt sant. Men om man tänker ett så här worst case scenario, om nu den här sällsynta biverkningen som man är lite orolig för, om det har ett samband med vaccinet liksom, i ett worst case scenario, och man ändå hade kört på, vad händer med liksom, vaccinviljan i stort? Vad händer med vaccin bortom covid? Liksom? Det är sådana avvägningar, och det är ändå värt att poängtera att det var faktiskt experterna i till exempel Sverige och Tyskland som tryckte på pausknappen. Och jag tycker att de ska ha en eloge för att de är transparenta, men... Jag förstår liksom, gemene man, det är inte så lätt att hänga med i alla turer.
Ska vi prata om något som inte är lätt att följa med i alla turer, men ändå lite börsen, och det har ju varit AstraZeneca har vi pratat mycket om, men det har ju varit andra bolag som har så att säga varit mer i fokus egentligen i veckan här. Du skrev ju exempelvis om MTG och nämnt idag, Johan.
Ja, men precis. MTG här i veckan gjorde ju ett förvärv av Ninja Kiwi som har ju såna här tower defense-spel som man kallar det då. Och det är en genre där man placerar ut specifikt då Ninja Kiwi. Då deras kändaste spel är Bloons Tower Defense, och vad det helt enkelt går ut på att det kommer ut ballonger på en bana och så ska man sätta ut olika torn och apor och allt vad det är, och ska de skjuta pilar på de här ballongerna innan de kommer igenom hela banan. Väldigt förenklat nu då. Och det där spelet är ett kvalitetsspel som MTG får in här, och jag tycker att det var ett spännande förvärv. Inte överdrivet dyrt heller, faktiskt. Och så får man ju in en ägare här i en riskkapitalbolag, ska man säga, som är backat av Comcast, som är en stor amerikansk mediejätte med över 2000 miljarder kronor i börsvärde. Så att jag tycker att det ser lite spännande ut i MTG, för vi måste ju ändå vara ärliga med att säga att sen de knoppades av, eller man knoppade av Nent då, som är det gamla MTG om man får säga så, med tv-kanalerna, radiokanalerna och Viaplay, så har ju MTG då, som har spel och e-sport, de har ju inte gått så bra på börsen, och det är speciellt illa när liksom allt som har att göra med data och mobilspel älskas ju av investerare på börsen, och i ett sånt läge så har det inte gått så bra för MTG, så att där måste man vara självkritisk. Men nu tycker jag att det ser lite intressant ut. Jag vet inte om du håller med.
Jo, men det gör jag. Den har ju inte alls hängt med i rallyt. Det som vi så att säga innan, nu har de ju börjat göra investeringar i spelsektorn. Det som var så att säga grejen med MTGX som det hette då, eller ja, MTG nu då, det var ju e-sportsdelen egentligen. Och den förstår man att den har varit jobbig här under corona när vi har haft stängt och inte kunnat ha någon publik alls egentligen. Och så där, de bör ju kunna bli en corona återhämtningsvinnare egentligen på den bogen. Och tar vi speldelen som du kan bättre, Johan, så har det visat sig i alla fall ut aktiemarknadsperspektiv att förvärv, det är väldigt framgångsrikt om man vill ha en hög kursvärdering, och då är det bra att MTG börjar på med det, och de har ju fortfarande en hel del ammunition kvar. De gjorde en nyemission här då, eller en riktad nyemission i veckan som finansierade egentligen hela, eller till och med lite mer än det här nyzeeländska förvärvet. Men de gjorde ju även en nyemission tidigare år på ett par miljarder, så de har ju pengar till att köpa mer om de skulle vilja, och det kan man väl utgå ifrån att de vill också.
Ja, så att det blir lite spännande att följa dem faktiskt. Och sen kan vi bara nämna det är ändå värt att notera att Nent, som på förhand liksom när de skulle knoppas av, de hade stämpeln som ett litet utdöende, tråkigt bolag sådär. Han har ganska låg värdering också, värderades runt P13 liksom på innevarande året då. De har ju haft en enorm utveckling, och mycket har ju att göra med att de har fått en dyrare prislapp. De har ju ett P-tal över 40 nu, och investerarna älskar ju Viaplay och alla satsningar som de gör där. De har liksom en liten nordisk Netflix-stämpel om vi får säga så. Så att det är inte lika solklart köpläge i dem längre. Även om jag tror att det kan bli bra. Liksom. Men man ska vara medveten om att bågen är lite mer spänd, absolut.
Ja, det är den. Det är den, dels värderingsmässigt. Och sen är det ju faktiskt, de har ju väldigt höga ambitioner om att gå utanför Norden. Och det där är ju spännande, men oprövad mark för dem. Och kanske inte så lätt som man kan tro. Så jag håller med dig att just i detta läge så känns väl då kanske MTG, om man nu var tvungen att välja en av de där aktierna, lite mer prisvärden än Nent.
Ja, men ska vi gå över till ett lite större bolag, och då tänker jag på kanske Sveriges största bolag, det vill säga AB Volvo här. Kom ju med en liten vinstvarning, får vi väl kalla det. Eller i alla fall en varning till marknaden här om att halvledarbrist påverkar dem negativt och slår mot produktionen. Och de är inte de första i fordonsbranschen som varnar för det här. Men ändå så var marknaden lite förvånad och handlade ner Volvo rätt rejält här i början av veckan. Vad säger du om det här Volvos varning och halvledarbristen då?
Nej, men Volvo har varit ute ett tag med det. Dels i bokslutet i februari, men även innan dess har de pratat om att halvledarbristen skulle kunna ge effekter och ha stängt produktionen. Men nu blev det väl liksom, ska vi säga, nu blev väl marknaden, fick väl upp ögonen genom den här pressreleasen och vinstvarningen, även om inte den var särskilt siffersatt, den där vinstvarningen, så tror jag att det blev en ögonöppnare som gjorde att den faktiskt var ju ner 7% Volvo. Det var inte så att den drog ner alla andra verkstadsbolag lika mycket, utan det var framförallt Volvo som rasade på riktigt där. Och det blir ju, det kommer ju bli en väldigt stor fråga, kanske den största frågan inför Q2-orna då. De är inte så långt bort nu, det är mindre än en månad innan vi får veta hur det verkligen har gått under första kvartalet. Och man kan väl tänka sig att de här logistikflödena kommer stöka till det en hel del. Det blev ju faktiskt inte så farligt som befarat. För ett år sedan så var vi också, när pandemin kom och man, när den så att säga, när den började påverka finansmarknaden, det är precis ett år sedan nu, eller lite drygt, det var i slutet av februari, då var den första frågeställningen var just hur blir det med logistiken nu och sådär. Och sen så glömdes det bort när liksom antalet döda exploderade, vi stängde liksom alla samhällena, då var liksom inte logistiken i sig en fråga, och det visade sig att vi fick ju mat på bordet. Det var, folk var lite rädda för toalettpappersbristen där.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men det, jag tror att alla fick toalettpapper som de behövde. Men nu är det så att säga logistikproblem som i första hand, och det är inte bara. Och det har ju kommit så många smällar. Vi har ju den här halvledarbristen då, och den beror ju mycket på att halvledarindustrin finns väldigt långt ifrån. Långt ifrån oss här, och där det är krångligt att frakta hit det. Och sen så har det ju då väldigt kraftstigande priser på transporter här över världsdelarna. De har ju flerfaldigats under det första kvartalet. Och sen så som lök på laxen då, Suezkanals proppen då i form av den här jättebåten som ligger där och stoppar alla andra båtar. Och det där, så det är logistikbekymmer i hela världen nu av olika anledningar, kan man väl säga.
Ja, men precis. Och det är också värt att ta upp det som du nämnde här. Högre fraktpriser och nu Suez här. Det finns ju en oro på marknaden kring om det här slår igenom på inflationen och hur pass mycket och hur det påverkar då centralbankerna, och det påverkar ju sitt börserna då. Ja. Nu verkar ju centralbankerna inte så oroade över att det skulle bli någon varaktig inflation eller prishöjningar från de här komponentbristerna och dylikt, utan man tänker lite mer långsiktigt. Men på marknaden är man ju lite orolig för att det kanske blir lite skränselhicka. I kombination med när vi ser, ja, men som vi var inne på tidigare i sändningen, med stark IFO, starka PMI. Ja, men, vad händer om vi får en väldigt stark återhämtning här och det tickar på ekonomin? Blir pressen stor på de att höja räntorna då? Det är ju då, är man lite björnaktigt inställt i börsen, är ju ett sånt scenario skulle man ju kunna måla upp utan problem.
Ja, det är ju så att något som brukar driva priser är ju en stark efterfrågan och ett litet utbud. Då är det ju bara prismekanismen som finns däremellan. Men som sagt, centralbanken har ju genom åren här varit ganska duktiga på att justera för engångseffekter. De ser väl ändå den här logistikproblematiken, framförallt Suezproblematiken då, som en engångseffekt. Men det är klart att de stigande transportkostnaderna måste ju slå igenom någonstans, och det är klart att en del bolag kommer nog försöka höja sina priser. Men,
jag tänkte bara det också, bara värt att höja. Jag skrev förra veckan om liksom värderingarna i verkstadssektorn också på Stockholmsbörsen, att inför den här vinstvarningen så hade liksom Volvo ett P-tal på runt 17-18. Även andra verkstadsbolag har ju ganska höga tilltagna värderingar, alltså Atlas är ju värst om man får använda det uttrycket, med ett P-tal över 30. Även Sandvik ganska hög värdering som närmar sig 25 gånger årsvinsten. Så att det var ju rätt tilltagna värderingar också i den där sektorn. Så det är ju mer fallhöjd i såna här, när det gäller sådana här grejer. Men vi får se hur mycket det slår mot Volvos årsvinst. Som du säger, precis. Inte så mycket sifferspecificerande än så länge.
Nej, men det var någon som trodde 25%, 25% vinstpåverkan eller något sånt där. Och det är mycket ett kvartal, och fortsätter det även andra kvartalet så är det bekymmersamt förstås. Men du, vi det har varit gladare saker, inte bara så att säga, förtäckta vinstvarningar eller vad man ska kalla Volvo. Det har varit lite kursrallen också, framförallt i de här nynoterade bolagen.
Verkligen.
Ja.
Och då har vi ju Bures så här då, så kallade SPAC, som är ett sånt här tom förvärvslåda. Tanken är att man ska köpa ett bolag och notera det. Den är noterad nu här och handlas med premie då, jämfört med vad NAV är då, alltså substansvärdet.
Just det.
Och sen så har vi ju det här industribolaget Idun som gjorde en riktigt stark börsdebut på torsdagen. Så det tyder ju ändå på en börsoptimism där ute, eller vad säger du för?
Ja, det är det. Om vi tar Idun först då, eftersom den steg mest, den var väl upp 70%. Nu går den väl ner lite på fredagen här, men den var upp 70% jämfört med noteringskursen 86 spänn. Alla gillade den här aktien. Det var Rickard Bråse hos oss då på analysavdelningen som tittade på det där, fick ju uppgift att titta på Idun, och han tyckte det var riktigt köpvärt och räckte med det tecknade, så det var ju bra gjort av honom. Och
när
många
till och med
Bråse
också är HC. Då är det illa.
Ja, och det är ju ett, jag har inte tittat jättemycket på det, men det är ju ett sånt här förvärvsbolag då, som äger massvis av fristående verksamheter. De verkar ha köpt in, ska vi säga, bolag med hög lönsamhet och sådär, och är ett välskött bolag, men det är ju som sagt vad det är från förvärven tillväxten ska komma. Jag tror att de har en, så att säga, ett mål om 5% vinsttillväxt i sin befintliga verksamhet, och så ska de öka då i den varje år med 10% genom förvärv. Och det där, det är ju, och det är inte bara Idun, utan vi har Lagerkrans och Inditrade, och vi har Lifco, och vi har mängder av bolag utanför börsen som har till affärsidé numera att köpa upp bolag till kanske 7-8 gånger vinsten, och sen så placera in det på börsen, och då kan man få 20-25 gånger vinsten. Så det är ju ett multipel arbitrage det handlar om här framförallt, och det, alltså, så enkelt borde det inte vara att tjäna pengar som det tycks vara nu, bara man liksom. Så någonstans så borde ju priserna på de onoterade verkligen dra iväg här. Men, och de har ökat, men inte alls tillnärmelsevis så mycket som värderingen på de förvärvande bolagen har gjort. Men det har ju visat sig, och jag har satt det sälj på Inditrade för en hel del år sedan, då jag tyckte att PE-talet var lite högt, men den har ju fortsatt stiga eftersom tillväxten är så hög i dessa bolag som köper bolag. Och jag tror, om man ska göra någon spaning, så tror jag att det här kommer ju fortplanta sig till, ska vi säga, alla de vanliga börsbolagen som gör förvärv lite då och då. Men när de ser hur kursutvecklingen, så tror jag att det finns många styrelser där ute som trycker på sina vd:ar nu att förvärva, att öka tillväxten. Och det spelar ingen roll om den är förvärvad eller organisk snarare. Och det är mycket enklare att förvärva. Det är bara, så att säga, att komma överens om en köpeskilling. Så jag tror att den här förvärvsvågen som vi ser kan fortplanta sig även till andra bolag som inte brukar göra så mycket förvärv.
Ja, och det funkar tills det inte funkar längre, kan man väl säga.
Ja, det funkar tills det inte funkar. Men det är inte något som inte vi ser så mycket av. Det är ju de här jättestora förvärven. Utan det är små förvärv, och de är ju enklare. Och det är inte ofta att man integrerar inte särskilt hårt. Det är då det brukar liksom bli stökigt. Utan man bara lägger dem liksom som en box i organisationsmatrisen. Och så får det leva som det har gjort förut. Och det, ja, som sagt, det är Inditrade är väl rikkaren här genom sin förvärvsstrategi de senaste decennierna.
Ja, vi får se var det tar vägen där.
Just det. Och sen så hade vi Buresbacken också. Det får man ju också nämna. För det är en historisk händelse faktiskt. Det är första gången vi får en SPAC noterad både i Sverige och Norden. Däremot i USA är det, ja, det är vardagsmat där. De flesta noteringar nu för tiden är SPACar då. Det är ju bolag där man tar in pengar som inte har någon verksamhet, utan verksamheten ska man köpa in efteråt. Så man gör, så att säga, tvärtom mot man brukar göra. Man börsnoterar först och sen köper man bolag. Normalt sett så brukar man ju köpa bolag och sen så sätter man det på börsen. Här är det tvärtom. Och jag tror det där kan bli, det blir nog inte lika stort som i USA, men det kommer nog bli en svensk variant på SPACar som kommer vara väldigt, eller åtminstone ganska frekvent. Och jag tror att det är mycket av investmentbolagen som kommer utnyttja det här. Investmentbolag har traditionellt sett värderats med rabatt och då har de inte kunnat göra någon ny emission, men nu har de då hittat ett sätt att ta in nya pengar här genom att notera SPACar. Så jag tror att Vura var först ut. Jag kan tänka mig att Investor kommer göra sånt där. Kinnevik kommer säkert också göra sånt där. Creades, Sven Hagström, sa ju redan i tidningen i veckan att han funderade på det. Så det är väl egentligen alla investmentbolag utan möjligtvis Industrivärden som känns, ska vi säga, lite mer traditionellt som inte kommer börja göra SPACar.
Ja, de gör ju inte ens några förvärv, så att...
Nej, jag tror faktiskt inte fortfarande att de inte har gjort något förvärv sen Irena Stjernholm blev vd.
Ja, vi får se vad det tar vägen. Vi måste ju nämna också här Rutger Arnhult som gick segrande i striden om Castellum då, i veckan här, eller igår, och är nu vald till ordförande i Castellum. Och anledningen till att det har varit en kontrovers är ju att han äger ju drygt en fjärdedel av aktierna i Castellum. Men samtidigt så är han ju också storägare i både Corem och Klöven. Så att det finns ett korsägande här. Men han lyckas övertyga de andra att backa honom som ordförande. Och han uttalade sig här till oss, DI, och sa att det är skönt att lägga det här bakom sig. Och nu ska vi göra själv för det här också. Så vi får se var det tar vägen. Men... magkänslan när man ser sånt här korsägande är att det kan ju inte vara sunt liksom.
Nej, vi såg en hel del sånt i fastighetssektorn på 80-talet. Då fanns det en del finansbolag inblandade också, och det där blev ju inte bra, och det blev väldigt stökigt att reda ut. Vi ser ett ökat korsägande och olika typer av sfärer, kan man väl säga, denna gången också i denna heta sektor. Nej, och det kan ju bli besvärligt den dagen allt vänder ner och vem som ska räddas av vem då. Då kan det bli lite stökigt. Vi får väl se de som sa nej här till Rutger som är ordförande, om de röstar med fötterna och lämnar aktien. Men det vet vi väl när Holdings uppdaterar här per sista mars eller så. Men visst, nu är det ju upp till då, Rutger har ju tryckt sig in, Rutger Arnhult har ju tryckt sig in i Castellum här, och det är klart att det gäller nog att han lyckas öka värdet på Castellum. Så tror jag det är snabbt beglömt det här, men går det åt andra hållet så kommer folk komma ihåg på vilket sätt han blir ordförande.
Ja, tjänar man pengar att folk brukar de vara förlåtande.
Precis.
Men, och det var ju veckan som var här. Jag tänkte vi ska avsluta med att blicka lite mot nästa vecka. Det är ju påskvecka nästa vecka, och den största händelsen måste väl ändå vara H&M's kvartalsrapport här som kommer på onsdag. Eller hur?
Ja, för oss börsnördar är det ju det såklart. För makrofolket så är det ju en första veckan i en ny månad här. Så då finns det ju en hel del PMI och KPI och lite annat att hålla koll på. Vilket är absolut intressant. Men för oss som tittar på aktiekurser snarare än andra siffror, så är det ju H&M då. Och det är ju fortfarande mycket stängda butiker. Antalet stängda butiker har till och med ökat för H&M sista tiden här. Så det där kommer ju, man förväntar sig inte, det är klart att omsättningen är väl högre i nu än vad den var i mars förra året, för då var ju allt stängt, men det är ändå liksom en 21% i försäljningsnedgång att redovisa det här, och då får vi se hur mycket det har påverkat resultatet. Det är klart att resultatet kommer att påverkas när en femtedel av försäljningen har försvunnit.
Ja, och sen så har vi ju då, som de såklart kommer få frågor om H&M, vi har ju den här H&M-bojkotten i Kina, eftersom H&M gjorde ett uttalande om människorättssituationen i Xinjiang-provinsen, och nu vill kommunistpartiet här att man ska bojkotta H&M, och det där kan ju bli problematiskt för H&M ur ett finansiellt perspektiv om det blir en långvarig bojkott och ja, vad som händer där, eftersom Kina är en viktig marknad för dem.
Det är väl 5% ungefär av H&Ms försäljning är i Kina. Jag tror de har runt 500 butiker där. Och det är visst, och det är klart att det påverkar väl nu. Jag har inte full koll, men det är väl så att H&Ms appar inte är tillgängliga för alla längre och sådär. Så det är klart att det påverkar, men det ska väl inte vara för evigt, antar jag. Det är inte bara H&M också, utan men visst, det är något som kan stöka till det, och den pressades ju någon procent här i aktiekursen under veckan när de här nyheterna dök upp.
Ja, och det är ju uppenbart att H&M är ju då en bricka här i ett politisk konflikt, kan man väl ändå säga, mellan Kina och västvärlden här. Så att det är inte riktigt i deras händer heller kanske vad som sker. Men som sagt, intressant att se rapporten i alla fall nästa vecka och vad som händer och hur lönsamheten utvecklar sig såklart.
Precis. Hittills har ju H&M då de senaste kvartalsrapporterna slagit förväntningarna. De har ju gjorde ju till och med en vinstvarning, om det var för Q2 eller om det var Q3, kommer jag inte ihåg just i skrivande stund, vilket de aldrig har gjort tidigare. Så hittills har ju då H&M klarat av det här omsättningsfallet som de har haft senaste året på ett bra sätt. Och frågan är om de kan upprepa det där eller om marginalen nu kommer pressas.
Ja, får vi se nästa vecka. Men tills dess så kommer vi avsluta den här podden nu och tacka för att ni lyssnar. Tänkte passa på att påminna er om att lyssna på DI's andra poddar. Vi har ju Digitalpodden från våra kollegor på DI Digital och så vår analysredaktionskollega Viktor Munkhammar gör ju makrorådet om makro. Och så har vi också morgonkollen, den dagliga uppdateringen som du kan få på morgonen om vad som har hänt under natten och morgonen. Så att, glöm inte bort att lyssna på dem. Men som sagt, tack för att ni lyssnade på oss idag och vi önskar väl er en trevlig helg här. Och så på återseende.
Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade allihopa.
Hej. Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.